Stäng gränsen och utlokalisera asylprocessen till Rwanda eller något annat land långt, långt bort. Nu ska ingen släppas över bron. Det är hårda bud som gäller när regeringen Orpo nu tar itu med asylpolitiken. Under våren kommer regeringen att ge flera lagförslag som på olika sätt skärper hela den finländska migrationspolitiken och i synnerhet när det gäller humanitär invandring. Flyktingkvoten har redan halverats. Reglerna för hur Finland beviljar asyl blir strängare. Och inte nog med det ska också bli svårare att komma till Finland och jobba. Sofia Kajander, vad är det regeringen vill med allt det här?
Det här är ju en mycket sann finländsk politik som utgår från att det i nuläget då finns människor som på något sätt missbrukar den här asylprocessen, alltså som vill komma in till EU och Finland för att nå en bättre levnadsstandard, inte för att de verkligen på riktigt skulle fly krig eller förföljelse. Så att regeringen vill minimera antalet personer som kommer hit och maximera antalet som avlägsnas från landet. Så här sammanfattar en expert som jag har pratat med.
Vi ska prata om regeringens planer för asylpolitiken i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig är Sofia Kajander, politikreporter på Svenska Yle. Hej Sofia.
Hej.
Redan på andra raden i regeringsprogrammet står det att regeringen Orpo vill driva en asylpolitik som fokuserar på nödställda och förhindrar missbruk, precis som du lite var inne där. Om man försöker översätta det här på något sätt från politiska till svenska så handlar det ju då om att regeringen vill att det ska bli svårare att få asyl i Finland. Men hur tänker regeringen genomföra det här?
Det finns en massa lagförslag på kommande som är endera under beredning eller redan på väg till riksdagen nu under våren. Det har pratats mycket om den här nya gränslagen som ska försnabba asylprocessen vid östgränsen. Asylbeslutet ska i sig bli tidsbundet och lättare att upphäva, till exempel om man har begått ett allvarligt brott. Det ska bli svårare att få uppehållstillstånd, medborgarskap. Och det ska bli svårare att förenas med sin familj också om man har kommit till Finland. Och som sagt, avslag är avslag. Att om man har fått ett nekande asylbeslut i något skede så då ska man ut ur landet. Det finns ingen medelväg där.
Mm. Finlands östra gräns mot Ryssland är ju fortfarande stängd. Det här sen ryska myndigheter börjar bussa asylsökande över gränsen till Finland under hösten. Gränsen ska nu vara stängd ända till mitten av april. Och under tiden har ju regeringen då berett ett lagförslag om snabbare asylprocess vid gränsen. Det är ett av de här förslagen regeringen har som du nämnde också där. Det är alldeles snart klart att ges till riksdagen. Vad handlar det här om?
Tanken är ju att då snabbt kunna identifiera asylsökande som sannolikt har ogrundade skäl att söka asyl i Finland. Så att man snabbt ska kunna återsända dem. I nuläget är det ju så att det har kommit ungefär 1300 personer över östgränsen. Och Migrationsverket bedömer att den här lagen skulle då ha gällt ungefär 40-80 av de här personerna. Så att det är ganska marginellt. Så att det tål påpekas här att det här är inte en lösning till den här gränssituationen. Mm. Det hjälper inte mot det här hybridhotet där Ryssland använder asylsökande som spelbrickor. Utan det här är ett lagförslag som baserar sig på ett EU-direktiv. Den här lagen börjar beredas redan under regeringen Marin. Så att det här är på det sättet inte kopplat till gränssituationen.
Ja.
Och poängen här är det att de allra flesta som har kommit över gränsen är personer från till exempel Syrien, Jemen och Somalia. Alltså länder som anses vara i behov av internationellt skydd och som därför inte kan liksom placeras i det här snabba asylförfarandet.
Just det, att de måste ändå få komma in och få sin sak prövad
sådär,
på det gamla långsamma systemet så att säga. Mm. Mm. Vad skulle det här, den här liksom på något sätt snabba processen vid gränsen betyda i praktiken för asylsökande som kommer till Finlands gränser?
Det skulle vara tvungna då att stanna i närheten av gränsen under den tiden som asylansökningen hanteras och prövas. Så att enligt lagförslaget så är planen att man skulle hålla asylsökande då i Joutsen och mottagningscentral som är då ungefär 20 km från östgränsen. Där skulle de hållas inom ett inhägnat område, inte kunna ta sig ut utan vägande skäl. Och på 4 veckor ska de här ansökningarna då vara klappade och klara. Ändå blir det positivt eller negativt beslut. Och i ett vanligt asylförfarande så är det ju så att man kan röra sig fritt inom Finland eller inom EU medan asylprocessen pågår. Men att det här är nu ett sätt att inte alls släppa människor in i landet under den tiden.
Mm. Du pratar här också om att ett nej är ett nej. Man ska alltså inte kunna, som det går nu, så att säga, byta fil. Att få uppehållstillstånd till exempel på grund av arbete, trots att man en gång har fått avslag på sin asylansökan. Vad betyder det här?
När man ansöker om asyl så har man ju rätt att börja arbeta inom 3 till 6 månader. Och faktum är ju att de här ansökningsprocesserna kan vara jättelånga. De kan ta väldigt många år. Så att om man sen får ett nekande asylbeslut så är tanken att man inte ska kunna, så att säga, byta fil till att till exempel istället börja studera eller arbeta och få uppehållstillstånd för den orsaken. Mm. Så att slutresultatet skulle då i värsta fall kunna vara det att Finland utvisar personer som skulle kunna uppfylla kraven för arbetsrelaterad invandring. Och jag har faktiskt pratat med en asylsökande från Irak som väntar på sitt besked i hela 8 år. Under den tiden lärde han sig finska, skaffa en yrkesutbildning i Finland och lärde känna människor och fick kontakter. Och om den här lagen skulle ha gällt då så skulle han nu ha skickats hem efter att inte ha fått asylbeslut. Men i dagens läge kan han fortsätta studera och arbeta i Finland.
Mm. Finlands flyktingkvot har regeringen redan halverat. Drygt 1000 personer var det tidigare och nu är det nere på 500 enligt den här regeringens beslut. Kvotflyktingar, det är ju människor som man med fog kan säga vara de mest nödställda i världen. De som asylpolitiken enligt regeringsprogrammet ska fokusera på. Det här är människor som har fått internationell flyktingstatus av FN och som ofta har levt i åratal på flyktingläger någonstans i världen i väntan på att tas emot av ett tryggt tredje land. Ofta handlar det om kvinnor och barn som är helt beroende av utomstående hjälp. Hur har regeringen resonerat här när man har sänkt flyktingkvoten?
Nu här är det alltså frågan om en budgetteknisk justering. Alltså det är ingen lag som har ändrats för att få igenom det här beslutet. Så att det här är ett beslut som gick ganska obemärkt igenom i riksdagen i december. När riksdagen då klubbar igenom sin budget. Så att något vidare resonemang har vi nog inte fått höra på den punkten.
Just det. Jag får lite en känsla av att det går att dra vissa paralleller här när det gäller asylpolitiken till de förändringar regeringen håller på att genomföra på arbetsmarknaden och i den sociala tryggheten. Det vill säga så här att varje enskild reform och varje enskild budgetjustering i sig inte så stor, men sen när man slår ihop dem så blir de tillsammans en stor förändring. Är det så? Förstår jag det här rätt?
Det här är definitivt en väldigt väsentlig parallell att göra, för att det här är något som experterna som jag har pratat med enhälligt lyfter fram, att det finns väldigt många små förändringar och olika lagförslag, men vad blir de sammanlagda effekterna? Hur ser det ut på lång sikt? Finns det några oförutsägbara konsekvenser när de här lagarna börjar samverka? I båda fallen, alltså när det gäller folk som, när det gäller social trygghet och asylsökande, så är det ju verkligen samhällets mest utsatta personer som berörs. Och om man liksom stramar till hela systemet för att hindra missbruk, så är det ju ändå så i praktiken att de som verkligen behöver den här hjälpen också drabbas på köpet.
Hur skiljer sig den här regeringens asylpolitik från den tidigare regeringen, skulle du säga, om man jämför?
Jag har pratat med Erna Bodström som är specialforskare vid Migrationsinstitutet, och hon ser det nog som att det här regeringsprogrammet delvis är en fortsättning på en striktare invandrings- och asylpolitik som började 2015-2016 när det kom kring 30 000 asylsökande till Finland. Mm. Då stramade regeringen Sipilä åt de här, höjde inkomstgränserna till exempel och gjorde det svårare att för det här med familjeåterförening. Precis. Så att den stora bilden här, både inom EU och de nordiska länderna och Finland, är ju att man går mot en mer åtstramad invandringspolitik. Men i en finsk kontext så kan man nog nästan tala om ett paradigmskifte, att det här är en hårdare politik som verkligen vill komma åt de som redan är här i Finland och få bort dem ur landet.
Sannfinländarna myser förstås. Regeringens migrationspolitik är nästan ur deras penna direkt. Men är alla andra regeringspartier lika överens om det här? Vad säger till exempel Svenska Folkpartiet?
Den här asylpolitiken, det är ju närmast en kopia av Sannfinländarnas valprogram. Och också arbetskraftsinvandringen stramas åt. Vilket inte alls är så hemskt logiskt när man tänker på det större budskapet hos den här regeringen, att man ska fixa ekonomin och höja sysselsättningen. Och det här har ju varit som bekant extra svårt för just Svenska Folkpartiet. Det var en knäckfråga i regeringsförhandlingarna. Och som bekant är det främst Eva Biodé som är tydlig med sitt missnöje. Medan andra politiker kanske försöker att lyfta fram vissa förhandlingsvinster gällande den här arbetskraftsinvandringen. Att det skulle kunna bli värre om inte SFP skulle ha suttit med och avvärja vissa förslag. Och det kommer att vara en utmaning. Kommer man att försöka stå upp för mänskliga rättigheter och ändra de här lagförslagen? Eller kommer man att sitta lugnt i båten?
Något som fick SFP att flyga i taket i alla fall var ju det här förslaget från regeringskollegorna att utlokalisera på något sätt hela asylprocessen till det lilla östafrikanska landet Rwanda. Rwanda är ett sådant land som nämns ofta i det här sammanhangen. För det här är en tanke som också både brittiska och danska politiker har lekt med. Den här idén verkar ju nu vara begravd för tillfället i alla fall, men ett av regeringen Orpos EU-mål är ju då faktiskt att EU borde driva att asyl ska sökas utanför EUs gränser. Att om det nu då inte är Rwanda så är det något annat så kallat tredje land. Vad handlar det här om?
Det här är ett förslag som SFP lyckades avvärja under regeringsförhandlingarna. Och det finns inte heller i regeringsprogrammet, men nu har det mitt i att dykt upp bland regeringens EU-mål i ett sådant här strategidokument.
Just det.
Och det är knappast något som kommer att bli verklighet i praktiken, eftersom den här modellen är ju, den har konstaterats vara olaglig. Den går emot mänskliga rättigheter. Men det här är nog ett ytterligare exempel på den här dynamiken i regeringen, att hur ensam just SFP är om att lyfta fram mänskliga rättigheter och att internationella avtal ska vara bindande.
Finlands asylpolitik ska motsvara en allmän nordisk nivå. Det är så vår sannfinländska inrikesminister Mari Rantanen säger när man frågar henne, vad säger andra experter om den här asylpolitiken? Är den bra eller dålig för Finland?
Alla experter som jag har pratat med som alltså jobbar med flyktingar, så ingen av dem hade någonting gott att säga om den här politiken. Alltså, det lyfter fram till exempel asylsökandes rättsskydd gällande den här gränslagen. Alltså, hur ska man kunna garantera en individuell bedömning av varje asylsökande om det ska gå snabbt och effektivt vid gränsen? Grunden för asylrätt är ju nödvändigtvis inte någonting som syns utanpå en människa när man kommer till gränsen. Det kan vara väldigt svårt att kräva en grundlig bedömning. Att vad finns det för skäl där bakom om man hotas av förföljelse eller tortyr eller något sånt. En annan sak som experterna lyfter fram är att det här mycket troligt kommer att öka antalet papperslösa. Vi har redan ungefär 3000 papperslösa efter 2015 i Finland. Det handlar om att försvaga asylsökandes ställning. Det är ett sätt att straffa människor som har sökt om asyl men sen inte haft grunder för det. Och om man tänker på det så det är ju en ganska detaljerad byråkratisk process som görs av tjänstemän när man bedömer om någon har rätt till asyl. Och det är ju ganska orimligt att tänka att en människa som ansöker om det på förhand ska kunna veta om personen uppfyller kraven eller inte.
I regeringsprogrammet så står det ju då också att Finland iakttar människorättskonventionerna och andra internationella överenskommelser och skyldigheterna enligt EU-lagstiftningen och rättsstatsprincipen. Men hur är det, gör Finland verkligen det i asylpolitiken just nu?
Just nu så går det endast att ansöka om asyl i Finland vid internationella flygplatser och hamnar. Det här eftersom östgränsen ju just nu är stängd. Det har den varit i många månader och det här är ett slags undantagstillstånd som förstås måste motiveras väldigt grundligt. Och det här är en jättesvår situation för regeringen just nu som ju skulle vilja fortsätta att hålla de här asylsökande på andra sidan gränsen. Men som samtidigt får svårare och svårare att motivera den här gränsstängningen. Att hur ska man motivera ett så tungt beslut? Och nu börjar det bli bråttom att hitta någon slags lösning, att hitta lagar. Ministerierna vänder på alla stenar för att hitta något, just ett lagligt sätt att avvärja det här hybridhotet. Man har till exempel pratat om det här så kallade pushback-förfarandet. Statsminister Orpo har också sagt att det är någonting man bör utreda. Det har använts till exempel i Polen och Litauen. Det är ett ganska kontroversiellt förfarande där man alltså helt enkelt inte tar emot asylansökningar vid gränsen. Man bara vänder folk vid gränsen. Och en expert som jag pratade med sa ganska träffande att det är fel att kalla det här ens för ett förfarande. Det här är ju motsatsen. Det är inget förfarande överhuvudtaget.
Mm. Riskerar det här nu att bli följande olösliga knut i samhällsdebatten? Lite som de här strejkerna och konflikterna på arbetsmarknaden. Eller vad är din bedömning av hur mycket rabalder det här ännu kan väcka?
Politiskt tror jag att det här kommer att följa ganska samma koreografi som många andra saker under den här regeringen. Som om vi tänker på rasismdebatten till exempel, att Samlingspartiet håller ganska låg profil, säger så lite som möjligt. SFP med till exempel Eva Biodet i spetsen kritiserar och agerar regeringens samvete. Och sannfinländerna försöker visa upp vad de har åstadkommit. Men helt som med den sociala tryggheten och de andra nedskärningarna så kommer oppositionen troligen att kritisera väldigt mycket, men med allra största sannolikhet så kommer de här lagarna ändå att bli verklighet ganska snart.
Mm. Stort tack Sofia Kajander för den här förklaringen.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden och mitt namn är Jonna Nupponen. Tekniker för det här avsnittet är Anne Heikkilä. Om du inte har ett Yle-konto ännu så fixa det, så kan du prenumerera på Nyhetspodden så du inte missar ett enda avsnitt. Och fortsätt lyssna på oss.